Radioplay.
Det finns massor av kriminalfall som du aldrig hört talas om. Och de är inte alls som de som du har läst om i deckare eller sett på film. För där har ju skurkarna en plan och logik. Och polisens utredning ger alla svar. Men i verkligheten går det inte till så där. För de flesta brottslingar missar att planera, de glömmer att ta reda på flyktvägen och de lämnar spår efter sig på brottsplatsen som ID-kort. Och det är just sådana här fall som den här podden ska handla om. Välkommen till Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om när gangstern Mille Markovic försökte pressa en av Sveriges mest hyllade idrottsstjärnor på pengar. Men allt sprack innan det ens han började och slutade i fängelse.
Men har kungen någonsin varit på en sån klubb?
Och vilken typ av klubb då?
Stripp eller sexklubb?
Nej. Jag tror faktiskt inte.
Boken Den motvillige monarken slog ner som en bomb när den kom ut 2010. I den första halvan berättade författarna Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove Meyer om kung Carl den 16 Gustavs uppväxt. Men det var den andra hälften av boken som skapade rubriker. Där beskrevs hur kungen har varit otrogen, bland annat med den tidigare fotomodellen och Army of Lovers-artisten Camilla Henemark. Kungen och hans kompisar ska också ha haft fester där unga kvinnor som kallades kaffeflickor bjöds in för att på olika sätt bidra till god stämning. Det var de här uppgifterna som fick kungen att ta en paus när han var ute och jagade. Han gav en improviserad presskonferens och berättade att han tyckte att saken var utagerad.
Bara för att ni ska förstå det, jag har inte hunnit läsa boken. Jag ska åka till Kina och med drottningen.
Men kanske var det något helt annat som borde uppröra svenskarna mer. Någonting som hamnade i skuggan av kaffeflickorna. För enligt boken brukade kungen och hans kompisgäng under en period besöka en svart klubb i Stockholm. Den drevs av den ökände gangstern Mille Markovic. Det här är anmärkningsvärt. För hur lämpligt är det att Sveriges statschef umgås i sådana kretsar? Det är inte bara moraliskt förkastligt utan innebär också risk för utpressning. Och just utpressning är något vi ska återkomma till. Men hur gick det då till när författarna till Den motvillige monarken fick alla de smaskiga uppgifterna? Jo, de hade en mycket bra källa. Mille Markovic själv.
Nu har budgivningen om de hett eftertraktade bilderna satt igång. Men det är inte enbart pengarna som lockar.
Jag förhandlar om hur bra och hur... vilken marknadsföring jag ska få för att få ut dem på min sajt. Så många som möjligt ska kunna se det.
Mille Markovic hade inte direkt för vana att prata med journalister. Men i det här fallet gjorde han ett undantag. Markovic hade nämligen länge stört sig på att kungen verkade komma undan med det mesta medan han själv fick betala för alla sina synder. Och ibland sådana synder som han inte ens hade gjort sig skyldig till. Under några veckor 2010 var boken allt som svenska folket pratade om. Och när Mille Markovic gav intervjuer och berättade om sina kontakter med kungen gick han från att vara en kändis i Stockholms undervärld till att bli en offentlig person som alla hade en åsikt om. Var det inte det han berättade om kungen som gjorde folk intresserade så var det kläderna. Som den gången Mille ställde upp för TV4 iförd solglasögon och ett pannband med texten Hells Angels. Eller när han på en bild som publicerades i Expressen bar en Prada t-shirt, hade tunga guldsmycken dinglande runt halsen, rökte cigarr och kaxigt tittade rätt in i kameran.
Jag har inte gjort några skuggor. Jag har dolt miljön så att de oskyldiga inte ska bli drabbade. Ja. För de har ju jagat varenda en person på den här planeten.
Vissa vägrade tro på uppgifterna om kungen. Men Mille Markovic sa sig också ha bilder som bevisade saken. En av dem visades senare men avfärdades som fake. Markovic hävdade ändå att bilden var äkta. Kungen då? Ja, det var lite skakigt där ett tag. Vissa trodde till och med att hela den svenska monarkin var i gungning. Men kungen klamrade sig fast vid slottet och efter en tid började medierna fokusera på annat. Och boken Den motvillige monarken föll i glömska.
Jäklar, nej!
Nej, fan, han måste sticka. Är det mikrofonen på här också? Ja.
Men Emile Markovics liv innehåller också många andra märkliga berättelser. Inte minst en stor samling av misslyckade brott. Och historien som det här avsnittet ska handla om utspelar sig 1995. Det här är året då Sverige kliver in i EU.
Hjärtligt välkommen Sverige!
O.J. Simpson frias för mord.
We the jury in the above entitled action find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
Och vi svenska ungdomar älskar Britpop. Säger man Britpop? 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 Pomfrits? Mille Markovic är vid den här tiden en välkänd person i Stockholms kriminella kretsar. Han förekommer i 9 punkter i polisens belastningsregister och är mestadels dömd för misshandel och andra våldsbrott. Att Mille är bra på att slåss är inte så konstigt. Efter att ha kommit till Sverige från forna Jugoslavien på 60-talet börjar han träna boxning och blir bland annat svensk mästare i bantamvikt. Men redan i unga år är Markovic stökig. Och det är det kriminella livet som han känner sig hemma. Senare ger han sig in i porrbranschen. Bland annat som ägare till Club Privé, strippklubben i Stockholm, som är känd för sina bilar som åker runt i stan och gör reklam för lättklädd massage i VIP-rum. Under 90-talet utgör de här klubbarna en miljö med mycket svarta pengar som lockar till sig organiserad brottslighet. Och det finns konkurrenter som vill ha en större del av kakan. En våldsam maktstrid med hot, skottlossningar och sprängningar bryter ut. Kvällstidningarna kallar det hela för porrkriget. Och det har Sveriges Radio gjort en hel P3-dokumentär om.
Nu förflyttades ju våldet från det påstådda våldet i parfilmer till riktigt rejält våld. Alltså bomber, skott.
Men tillgången till pengar, vackra kvinnor och droger gör också att Mille Markovic rör sig i andra kretsar. Kretsar där han träffar kändisar. På så sätt lär han också känna en av våra mest hyllade idrottsstjärnor. Ja, enligt boken Mille Markovic biografin, skriven av Beata Hansson och Diana Rauscher, får Mille kontakt med idrottsstjärnan genom kungens kompis, festfixaren Christer Gustafsson. I den här boken säger Mille om idrottsstjärnan: han drog sig till mig för att jag kunde ordna allt, knark, brudar, spänning. Han ville känna sig som Al Capone när han var hög. Han kunde peka på några i lokalen och viska till mig: ska vi döda dem? Men han inte var påtänd, så var han knappt på tilltal. En tråkig människa. Enligt boken bor idrottsstjärnan också under en period på 90-talet hemma hos Markovic i en lägenhet på 200 kvadratmeter i centrala Stockholm. Fast någon vidare trygg miljö är det inte. 1993 utsätts Mille Markovic för ett mordförsök när någon skjuter med automatvapen genom lägenhetens entrédörr. Men Markovic, han klarar sig. Och umgänget med idrottsstjärnan fortsätter. De två är ett omaka par. Men båda gillar att festa och spela. Mille har berättat att de en kväll spelar backgammon om höga insatser. Miljonbelopp. När idrottsstjärnan förlorar står han nu i skuld till en av Sveriges mest fruktade gangsters. Men han har inga pengar och kan därför inte betala. Do you really want me? Am I really special? Taking it so easy, boys giving is unusual. Enligt polis och åklagare får Mille Markovic nu en plan. Han ska pressa idrottsstjärnan på pengar. Genom att sätta honom i en situation som är så pinsam att han inte får någon annan utväg än att betala skulden, även om han inte har några pengar. Idrottsstjärnan får väl låna av någon annan. För i den här tiden har Mille Markovic också tillgång till en liten etta i Hässelby utanför Stockholm. Det är knappast någon lyxvåning. Lägenheten ligger i ett alldagligt trevåningshus och är bara 15 kvadratmeter, inte större än ett studentrum. Möbleringen är också sparsam. Här finns säng, tv och en stereo med flera högtalare. Men Mille Markovic ska nu uppgradera bohaget. Han har redan avlyssningsutrustning och dolda kameror i sin stora lägenhet i Stockholms innerstad. För lever man ett kriminellt liv så gäller det att tänka på säkerheten. Det är ju mordförsöket mot Mille ett bevis på. Mille ber en bekant som har det tekniska kunnande som krävs att flytta kameror och avlyssningsutrustning till den lilla ettan i Hässelby. Och det här görs på ett väldigt smart sätt. I en av de stora högtalarna placeras en mikrofon på ett sätt som gör det nästan omöjligt att upptäcka. Och i en annan högtalare som sitter fäst på väggen placeras en kamera. Dessutom finns ytterligare två kameror i taket. De har dessutom vidvinkel och täcker på så vis hela rummet. I en garderob placeras fyra videobandspelare så att allt som filmas ska bli ordentligt dokumenterat. För säkerhets skull är kamera och videobandspelare ljudisolerade med skumplast. Kanske är planen att inte bara idrottsstjärnan ska luras på det här sättet. Det finns fler kändisar och affärsmän med gott om pengar i Mile Markovics bekantskapskrets. Han tänker möjligen att nu har han lagt grunden till en ny affärsidé. Att pressa rika människor som är rädda om sitt rykte på stora pengar. Ett enkelt brott med betydligt lägre risk än att driva strippklubb. Eftersom polisen hela tiden har ögon på verksamheten där och konkurrenterna inte skyr några medel för att kapa åt sig marknadsandelar. Men Mile Markovic hinner inte sätta sina utpressningsplaner i verket. På något sätt får polisen nys om det hela. De griper honom och gör husrannsakan i lägenheten. När utredarna söker igenom Mile Markovics etta i Hässelby hittar de inte bara avlyssningsutrustning och dolda kameror. I en garderob så ligger en plastpåse med engångssprutor. Och fler fynd görs i köksskåpen. Där finns handfängsel, fotbojor, läderpiskor och kondomer. Ganska snart tycker sig utredarna ha bilden klar för sig. Mile Markovic vill driva in skulden från backgammonspelet. Därför har han planerat att gillra en fälla för idrottsstjärnan. Förmodligen har han tänkt att lura honom till lägenheten där knark och sexorger med piskor och handbojor ska fastna på kameran. Och vem skulle inte betala en skuld för att slippa att en sån sak kommer ut? I synnerhet om man är en offentlig person som nästan alla svenskar ser upp till. Men Mile Markovic förnekar brott. Han menar att det handlar om rena säkerhetsåtgärder, en livförsäkring. En person som rör sig i den undre världen måste ta det säkra före det osäkra. Det måste väl till och med jurister förstå. Men det här är ingenting som Stockholms tingsrätt fäster någon större vikt vid. I domen står det att Markovics förklaring saknar rim och reson. Att ha kameror i en stor lägenhet i innerstan är väl en sak. Men varför flytta alltihop till en liten skrubb i en förort? Och på vilket sätt ska läderpiskor och handbojor skydda Mile Markovic från torpeder? Tingsrätten håller också Markovics livsstil emot honom och skriver att med vad som är känt om hans tidigare kriminalitet så finns det bara en slutsats att dra av vad utrustningen skulle användas till. Mile Markovic döms för förberedelse till utpressning och förberedelse till grov skadegörelse. Han får 1 års fängelse. Markovic överklagar inte ens utan tar sitt straff. Idrottsstjärnans namn nämns överhuvudtaget inte i domen. Anmärkningsvärt. För vissa kriminella blir fängelsestraffet slut på det gamla livet och en start på det nya. På anstalt finns ju möjlighet att både tänka över sina synder och ägna sig åt studier. Men efter muck så går Mile Markovic tillbaka till sitt gamla liv. Det är ju det enda han känner till. Det är den miljön han får respekt och pengar. Det gör också att hans relation till rättsväsendet ska bli fortsatt djup. 1998 döms han till fängelse för bland annat bokföringsbrott och skattebrott. 2002 är det dags igen. Då åker Markovic dit för bland annat fortkörning och det ovanliga brottet. Förseelse mot kommunal föreskrift avseende tillsyn över förbud att medföra hund. Och det fortsätter. 2009 blir det fängelse i 9 månader för narkotikabrott. Mile Markovics orädda och aggressiva stil gör att han under åren skaffar sig många fiender. Därför är sannolikheten att han ska dö en våldsam död också stor. Och precis så blir det också. 2014 mördas han i bilen utanför sin bostad i Solna. Han skjuts i huvudet. Vittnen ser flera personer fly från mordplatsen.
Enligt poliskällor till Aftonbladet är det den förre porrklubbsägaren Mile Markovic som skjutits med 4 skott i huvudet. I guess I was wrong.
Man skulle ju kunna tänka sig att hans intresse för övervakningskameror hade gjort att mordet på honom skulle gå att lösa. För Mille hade riggat kameror utanför sin sista bostad i Solna. Det fanns bara 1 problem. De fungerade inte. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman. Jag gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutivproducent är Jonas Lindskov. Prenumerera gärna på oss och betygsätt oss i iTunes. Har du synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa om andra fall som vi borde berätta om? Maila gärna på misslyckadebrott@bplus.se.